And the Grammy goes to... Mariah Carey!
Jag skulle verkligen beskriva henne som en tvättäkta diva.
Hon kom från den här hemska familjen och kom in i Tommy Mottolas famn.
Abuse has several categories.
Why is it hard to get out of it?
It's scary.
Det är högsommar 2001.
Everybody all right? Everybody good? Everybody okay?
Vi är en MTV-studio med utsikt över Times Square i New York ska programledaren för det livesända musikprogrammet TRL precis lämna över till reklampaus. Men det får vänta, för in i studion kommer en sjungande Mariah Carey. Endast iklädd en grå oversized t-shirt rullar hon in en stor vagn med glass.
Okay. Wait, where am I supposed to stand for this?
Stand, I don't know. What are you here? Doing here is the question.
I'm here. Can you hold this?
Yeah, sure.
Förvirringen är stor. Studiopubliken skriker. Den överraskade MTV-programledaren Carson Daly förstår inte alls vad som händer. Och Mariah verkar inte heller ha koll på vad hon ska göra nu.
Holy crap.
Plötsligt börjar Mariah ta av sig den grå t-shirten.
What are you doing? Mariah Carey is stripping on TRL right now. Is it my birthday? I didn't know about it.
Under t-shirten har hon korta guldiga shorts och en grön halterneck-topp.
You like this?
Mariah Carey's okay. Lost her mind. I don't...
Programledaren ser skeptisk ut, men det verkar inte beröra Mariah, som istället börjar svamla om att hon behöver gå i terapi.
You're my therapy session right now, Carson.
Okay,
you see,
what's wrong?
Every now and then somebody needs a little therapy.
Yes, I understand that.
And today is that moment for me.
What's wrong? You weren't...
Everything's
aren't you busy? You
just... Publiken stirrar storökt på Mariah och programledaren himlar med ögonen till tv-tittarna. Skandalen är ett faktum. Och redan innan MTV-sändningen är över börjar snacket gå. Kommande veckor fylls media av spekulationer om att den skönsjungande divan verkar ha tappat det.
Mariah Carey remains in a Connecticut hospital after what her manager calls an emotional and physical breakdown.
Efter drygt 10 år i rampljuset har en av 90-talets allra mest framgångsrika sångerskor brutit ihop. Och just då är Mariah Carey helt uträknad. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Mariah Carey, den sista divan. Jag heter Hanna Frölin. Året är 1960 i New York och Patricia Hickey har precis fått reda på att hennes blivande man inte är välkommen i hennes föräldrahem. Patricia är vit och hennes fästman Alfred Roy Carey är svart. Och det är inte bara Patricias mamma som motsätter sig deras kärlek. När paret träffas är det fortfarande olagligt för en svart man och en vit kvinna att gifta sig i en majoritet av USA:s delstater.
You've got to keep the white and the black separate.
Men Patricia och Alfred Roys kärlek är starkare än hatet de möter. De är vana att gå sin egen väg i livet, utan att bry sig om vad andra ska tycka. Och inom kort får de 2 barn. Trots att New York är en relativt progressiv delstat visar det sig vara svårt att hitta ett bostadsområde där den mixade familjen känner sig accepterade. De slår sig ner på Long Island, halvön utanför Manhattan, som just då är en av USA:s snabbast växande förorter.
I mean, we went to a mixed neighborhood And then what happened was
1999 gästar Mariah och mamma Patricia Oprah Winfrey's talkshow. De sitter bredvid varandra i varsin enorm beige läderfåtölj när Oprah ber Patricia berätta om rasismen familjen möttes av i 60-talets Long Island.
The black children didn't like my children because one of them looked whiter than the other. And the white children didn't like the other child who looked a little darker. And they didn't like us because we were living as a, you know, a black and white couple, and that just wasn't done.
Strax innan parets tredje barn Mariah föds 1970 flyttar familjen till ett mer välbärgat område. Huset ligger på en prydlig gata där ingen av grannbarnen ser ut som Carrie-syskonen. Förhoppningen är att de ska bli behandlade bättre i det här vita, välordnade kvarteret. Men för Oprah berättar mamma Patricia att det blir precis tvärtom.
And of course that was the worst. Just
what kinds of things happened? Were you, I heard your pets were poisoned.
One of our dogs was poisoned. And when we were eating one night, or I was clearing the table, and someone shot through the window. Luckily none of the children were in the room.
Trots att de försöker att inte bry sig om andra ska tycka så sliter rasismen hårt på Patricia och Alfred Roys äktenskap. Till slut blir det för mycket och när Mariah är 3 år skiljer de sig. Men det betyder inte att allt blir frid och fröjd. Rasismen är nämligen inte familjen Carries enda problem.
Pappan var frånvarande, mamman gav inte tillräckligt mycket uppmärksamhet helt Mariah Carey och syskonen var taskiga mot henne.
Det här är Nicholas Ringskog Frädanoli, författare och musikkritiker.
Och hon var yngst och hon var utanför för att hon hade liksom annan hudfärg. Hon var liksom mycket mer ljushyad än de andra och det liksom födde jättemycket agg.
Efter skilsmässan tar mamma Patricia med sig storebror Morgan och lilla Mariah, medan stora syster Allison stannar med pappa Alfred Roy. Patricia kämpar med ekonomin och i sin självbiografi The Meaning of Mariah Carey berättar Mariah att hon under uppväxten flyttar 13 gånger. Vid varje ny skolstart möts hon av samma fråga. Vad är hon egentligen?
I felt in, you know, inside and I never really expressed it to very many people, like I wasn't good enough, like I was, you know, I didn't look like one particular group or another.
I Oprah-intervjun från 1999 berättar Mariah om känslan av att alltid sticka ut.
I don't know if it was an outcast, but I felt completely different. I felt like there was nobody who could fully understand my experience.
Känslan av utanförskap gör att Mariah ofta känner sig otrygg i skolan. Och hemma är det inte mycket bättre. Mamma Patricia är ledsen jämt och Mariahs storebror Morgan är våldsam. I en annan intervju med Oprah från 2020 berättar en allvarlig Mariah att hon tidigt lärt sig att ana när det är bråk på gång.
The feeling of when it's a storm that's about to happen and it's weather and it's, you know what I mean, it's a scary thing but you sense it and you learn to navigate your behavior because of it.
När stormen är på ingång stänger hon in sig på sitt rum, lägger sig på sängen, tittar upp mot den svartvita affischen av idolen Marilyn Monroe och drömmer sig bort. Men hur mycket hon än försöker så går det inte att gömma sig från familjens kaos. En kväll, när Mariah är 6 år gammal, kastar den 16-åriga Morgan in mamma Patricia i en vägg så att hon förlorar medvetandet. Mariah ser sin mammas livlösa kropp på golvet, samtidigt som hon hör sin bror smälla igen ytterdörren. På darriga fingrar lyckas hon slå numret till en av sin mammas vänner för att be om hjälp. När polisen dyker upp i lägenheten ser hon en av dem titta på henne. Och sen vänder sig till sin kollega och säger: om det blir något av den här ungen så är det ett mirakel. Morgan Carey själv har aldrig sagt något om händelsen. Men han har hotat att stämma Mariah över självbiografin, som han hävdar är full av lögner. När familjemedlemmarna sviker hittar Mariah tröst i musiken. Att sjunga, skriva dikter och hitta på nya melodier blir hennes tillflykt i en stormig vardag.
Så hon var jätteutanför, mådde hemskt och liksom var väldigt ensam och hade väldigt mycket ångest. Och jag tycker det liksom sätter någon sorts ton för hennes konstnärskap sen. För att hon liksom började inte med musik som en myspysig grej, utan det var ändå hon hade. Alltså det var det hon var bra på och det var det hon kunde se, det här kan jag skapa en karriär av. Och hon satsade allt på det.
När det kommer till musikalitet så har Mariah en del att brås på. Hennes mamma är nämligen en före detta operasångerska.
Men inte så jätteframgångsrik. Men hon hade musik hemma och mamman sjöng hemma. Så hon utsattes, hon hörde musik mycket i hemmet. Och hon har sagt det att liksom, hon fick sin kärlek inte bara till musik utan även musikskapande, musicerande kom liksom mycket från hemmet.
När mamma Patricia upptäcker att Mariah kan sjunga blir den yngsta dottern plötsligt mer intressant. Och Mariah får vara med när Patricia övar och träffar andra musiker. I sin självbiografi beskriver Mariah att tiden de två tillbringar vid pianot i hennes allra finaste stunder med Patricia. Mariah vet dock tidigt att hon inte vill följa i sin mammas musikaliska fotspår. Hon vill låta som stjärnorna på R&B-stationen på radion. I en av sina första tv-intervjuer i programmet Video Soul berättar en rosenkindad och blyg Mariah om sina idoler.
And we're always listening to Stevie Wonder or Aretha or Gladys Knight or, you know, some great soul singer, and that's just what I listened to and that's what I loved and that's the music that, you know, I gravitated towards.
Mamma Patricias avancerade operaskalor och idolernas storslagna wailande på radion tänder en eld i Mariah.
Jag tror att hon säkert från unga år liksom fick en känsla för häftiga saker man kan göra med sin sångröst.
Men än så länge är det 80-tal och hon är fast i sitt tonårsrum på Long Island. Trots att hon bara går i high school är Mariah helt övertygad om att hon ska bli en världsberömd sångerska. Hon vet att det är hennes biljett bort från den trasiga familjen. Så fort Mariah slutar high school packar hon sin väska och flyttar till New York. Mariahs liv i storstan är långt ifrån glamoröst. Hon delar lägenhet med några andra tjejer, sover på en madrass på golvet och får vissa dagar välja mellan att äta frukost och att ha råd med tunnelbanan. Pengar till hyran får hon in genom att jobba som servitris och i garderoben på olika hak. När skiften är över går hon raka vägen till studion för att spela in demos och köra på andra artisters låtar. I programmet Video Soul förklarar Mariah hur den nya heta sångerskan Brenda K. Starr gör allt för att hjälpa henne att slå igenom.
Okay, I was a backup singer for Brenda K. Starr and she became like my best friend and everybody who met me she would say, "Oh, you got to hear my friend Mariah, you know, she's 18 years old, she writes all her own songs."
Mm. En kväll är Brenda bjuden på en branschfest och Mariah ska få följa med som hennes plus en. Mariah är inte helt övertygad om att den här festen är en bra idé, men Brenda vägrar ge med sig. Hon har en plan som går ut på att Mariah ska ge sin demo till en av skivbolagsbossarna som Brenda vet kommer vara med på eventet. Men hon inser att om Mariah ska ha en chans så behöver hon få hjälp med sin outfit. I Brendas stora badrum får Mariah låna smink, hårspray och accessoarer. Hon bestämmer sig för att locka håret och platta luggen. I den välfyllda garderoben hittar de till slut en liten svart klänning som passar Mariah perfekt. Brendas skor är däremot för små, så hon får nöja sig med sina vanliga svarta sneakers. Framme på festen får Brenda snart syn på skivbolagschefen. De tränger sig fram genom rummet. Men precis när Mariah ska lämna över kassetten så är det en annan man som snappar åt sig demon. Mariah har ingen aning om vem han är. Men Brenda förklarar att det är Sony Musics höjdare, Tommy Mottola. En av musikbranschens mäktigaste män. Mariah tar sats för att presentera sig ordentligt, men Tommy verkar inte intresserad. Innan hon hunnit få ur sig något har han vänt på klacken och gått därifrån. Mariah står snopet kvar. Hon är irriterad och besviken över att hon slösat bort en demo på den här Tommy.
And I never expected him to listen to it, or I just expected him to like throw it aside.
Tommy vet inte vad han ska förvänta sig när han sätter sig till rätta i baksätet på sin stora limousin och trycker på play. Så fort han hör Mariah sjunga beordrar han chauffören och vända om och kör tillbaka till festen.
And he turned around and came back to find me because there was no phone number on the tape or nothing.
När han kommer fram har Mariah redan dragit hem. Men Tommy Mottola förstår att Mariah är något alldeles extra och han tänker inte ge upp så lätt.
Det är som populär Askungen-historia. Jag fick inte tag i henne direkt så han jagade runt efter henne. När han slutade hitta henne så var ju alla nöjda, för det var uppenbart att det här var en superbegåvad tjej. Och det här var liksom precis under åren då Whitney Houston hade slagit igenom och var liksom som störst. Och man kan ju föreställa sig att alla skivbolag letade efter sin nya Whitney Houston. Och då hittade Tommy Mottola och Mariah Carey och fattade att det här kommer bli stort om vi bara marknadsför henne på rätt sätt.
Mariah har gjort ett stort intryck på en av musikbranschens mäktigaste personer. Och när Tommy väl får tag på henne går allt snabbt.
It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me.
Talet börjar lida mot sitt slut och samtidigt som axelvaddarnas decennium lämnar plats för det nya fräscha 90-talet tillbringar Mariah Carey all sin tid i studion. Skivsläppet av hennes debut närmar sig. Under tiden Mariah skriver och spelar in låtar jobbar skivbolaget hårt på att ta fram hennes nya image. Det här är en tid innan internet, streamingtjänster och sociala medier. För att lyckas slå igenom är artister beroende av sina skivbolag och deras marknadsföringsstrategier.
Man hade mycket mindre makt över narrativet om sig själv som artist. Kommer du ut som kvinnlig popstjärna nu, då har du kanske din egen Instagram. Du har ett sätt att kommunicera med fans och media och din omgivning på ett helt annat sätt.
Det här är Margret Atladottir, journalist på P3.
Man var mycket mer livegen som artist. Alltså man var väldigt beroende av skivbolagen, väldigt beroende av skivbolagscheferna som var äldre män.
Tanken var att hon skulle vara en artist som ingen skulle kunna ogilla. Hon skulle inte kunna uppröra någon. Hon skulle vara gullig, söt, snygg, duktig, imponerande och presentabel.
Musikjournalisten och författaren Nicolas Ringskog Frädanåli.
Det var väldigt medvetet från skivbolagssidan och hennes manager och chef Tommy Mottola att han ville lansera henne som en väldigt vit artist, kan man säga.
Han hade ju en väldigt tydlig vision att han ville göra henne till en stor mainstream popartist. Och att hon i efterhand har berättat om att hon gärna hade velat ha mer influenser från svart musik, mer liksom R&B, hiphop.
Så hon liksom fick trycka tillbaka en del av sin musikkärlek och bara framhäva röstakrobatiken och det som lät som Whitney Houston och sådär.
Mariahs R&B-influenser tvättas bort så gott det går. Hennes afroamerikanska ursprung tonas ner och hennes persona slätas ut. Skivbolagets mål är att Mariah ska gå hem hos en bred publik. Och nyckeln till framgång är hennes fantastiska röst.
Hennes röst är känd för att liksom vara väldigt omfångsrik. 5 oktaver tror hon har, och hon utnyttjade den rösten väldigt mycket med wail-tekniken och att hon sjöng melismatiskt, alltså att hon tar en vokal och tänger ut den i olika toner upp och ner hit och dit.
Och det är framförallt en grej som skiljer Mariah från andra sångerskor. Hennes visselregister.
Nu får jag ju lust att härma henne eller imitera henne, men det ska jag inte göra. Men det är ganska coolt, alltså, att hon kan sjunga så högt. När man redan tycker att hon sjunger högt så bara skjuter hon iväg upp i stratosfären och så låter hennes röst som höga flöjttoner.
Sommaren 1990 är det äntligen dags för världen att få lära känna Mariah. Det har gått nästan 2 år sedan hon träffade Tommy Mottola på den där branschfesten. Och nu är det upp till bevis.
And the Grammy goes to...
Det är nu det ska avgöras om skivbolagets storsatsning ska ge frukt. Och Mariahs livslånga dröm går i uppfyllelse.
Mariah Carey!
Popplattan blir en succé. 4 av 5 singlar blir listettor. Mariah vinner 2 Grammys och skivan säljer i nästan 5 miljoner exemplar, bara i USA. Tack vare sin fantastiska röst och skivbolagets paketering blir Mariah Carey världsberömd på rekordtid. Trots att hon på bara några få år går från att knappt ha råd med tunnelbana till att tjäna miljoner, så framstår hon i media fortfarande som en rätt vanlig och ödmjuk tjej.
It seems like everything I did in the first year that I came out with my first album is like a blur.
1993 intervjuas hon av MTV. Mariahs hår är lockigt. Hon är diskret sminkad. Hon har på sig en enkel svart t-shirt.
Because everything happened so fast for me and I never had the chance to sit down and go, wow, this is actually happening. I just like went straight ahead.
Mariah hinner knappt njuta av framgångarna. Så fort debutskivan är släppt kastar hon sig direkt in i arbetet med sin andra skiva. Och så ska det fortsätta. Under 90-talet släpper hon hela 7 studioalbum och får 14 listettor på Billboard Hot 100.
Hon bara spottar sig hitsinglar. Det säger någonting att den första samlingsskivan hon gav ut, det var 98, den hette Number Ones. Den bestod bara av massor av låtar som alla hade blivit listettor någonstans. Alltså... Vem kan göra det efter liksom mindre än ett decennium i musikbranschen? Det var hysteriskt. För att bli så där stor så måste man kanske vara beredd att ge allt. Hon bara gav sig helt hållet till branschen, till skivbolaget. Hon ställde upp allt, spelade in allt, gjorde alla skivor, gjorde alla turnéer, gjorde alla videos. Hon var liksom, var överallt. Tack jag till alla intervjuer.
Thank you. Nice going.
Mariah turnerar mellan de stora talkshowsen och 1994 gäster hon David Letterman. Håret är fönat och den svarta kjolen är kort.
How old are you? Do you mind if I ask you that?
24.
See, now this is just a great story, isn't it? Just terrific. You get the world by the tail. You have the rest of your life ahead of you. It's just great. Could things be better for you?
It's pretty good. I'm not gonna lie to you.
Well, then you have no business. Plötsligt kommer en av studioteknikerna in på scenen, bärandes på en rosa filt. Inuti filten ligger Mariahs 9 veckor gamla hundvalp.
There's the dog.
Isn't she cute?
Oh, now, wait a minute. That's
this
not
is
a
my
dog.
New baby. What? Look, wait, look.
Good heavens.
She's not the cutest thing.
Mariah får frågor om sin röst, får beröm för sitt utseende och sin unga ålder. Vad hon däremot inte får så många frågor om är sitt låtskrivande.
Det är intressant. Alltså, hon skulle kunna ha lanserats som en singer-songwriter, men jag tror det är 2 saker. Det är rasism och det är kvinnohat. Att man liksom nästan hemlighöll att hon skrev sina låtar. Jag tror det var en del i att hon lanserade henne som en gullig docka. Sen tänker jag att det är rasism också för att en artist som kommer från afroamerikanskt håll och sjunger soul förväntas inte vara en låtskrivare. Då ska man vara en duktig liksom, musiker med rytmen i blodet och rösten som en sorts gåva från ovan och ingenting som kommer från hårt arbete.
Istället för att prata om Mariah som en låtskrivare så är det ett annat epitet som börjar smyga sig på i takt med att åren går och framgångarna blir större och större. Det snackas om att den tidigare så försiktiga Mariah har blivit en diva.
I've been in this business a couple of years, but I never had so many faxes, you know, so many special arrangements, so many bodyguards.
Året är 1995 i Stockholm. Mariah sitter i studion hos TV4 och intervjuas av programledaren Stina Dabrowski. Helt svartklädd, med händerna vilande i knät, ler hon under sin karaktäristiska snedlugg. Men stämningen i studion är rätt dålig.
You know, so expensive champagne. It's really very, very big.
Is really?
Is it you who decide all those things?
You mean decide about having...
How everything is going to be, I mean, we had a lot of people checking everything out here, you know, is everything okay, flowers arrived, this arrived.
All right, I think that in the past when we've done trips, a lot of things, it's very confusing, so a lot of things haven't been done the right way, so people are trying to go overboard to make it the right way.
Diva-ryktet kommer att följa Mariah hela karriären. Och det får extra bränsle när hon gifter sig med en av skivbranschens mäktigaste män. Yeah! I vad som blir ett av 90-talets mest spektakulära kändisbröllop. Framme vid altaret står Mariah i för en kreation inspirerad av Dianas bröllopsklänning. Men precis som för den brittiska prinsessan ska det snart visa sig att Mariahs nya make inte är någon drömprins. Det är försommar 1993 när kyrkklockorna ringer i St. Thomas Church, mitt på Manhattan. Den 23-åriga Mariah har på sig en vit puffig Vera Wang-klänning med ett 8 meter långt släp. Vid hennes sida står mannen som upptäckte henne, den drygt 20 år äldre skivbolagschefen Tommy Mottola.
Hon väldigt ung, vacker, up and coming, och han en äldre, sliskig skivbolagsboss.
Det är kändistätt i kyrkan. Tommys best man är Robert De Niro. Och i bänkrader trängs stjärnor som Barbra Streisand, Bruce Springsteen och Ozzy Osbourne. Inom kort står det dock klart att det inte bara är bröllopsklänningen som liknar prinsessan Dianas. Äktenskapet blir en katastrof.
Han har ju beskrivit deras relation som opassande rakt ut. Att det inte var en bra idé att de två blev tillsammans.
Journalisten Margret Atladottir.
Och man brukar prata om toxic relationships. Jag tror att båda två kanske i efterhand skulle hålla med om att deras relation och äktenskap var ett sånt.
Samtidigt som Mariah ser låt efter låt nå första platsen på Billboard-listan sitter hon ensam i parets överdådiga 20 miljoners mansion strax norr om New York. Tommy nöjer sig inte med att ha full kontroll över hennes karriär. Han styr även över hennes privatliv.
Hon kände sig väldigt fångad på massa olika sätt. Hon kände sig väldigt övervakad. Han hade koll på allt hon gjorde, alla hon pratade med. Att hon kände att hon låg i ett underläge. Att det var en skev maktbalans.
I sin självbiografi beskriver Mariah att hon inte får lämna huset utan Tommys tillåtelse. Han bestämmer vilken klädstil hon ska ha och vilka personer hon får träffa. Tommy har satt upp övervakningskameror överallt och Mariah berättar att hon inte ens kan röra sig fritt i husets 65 rum. Tommy Mottola har själv skrivit om relationen i sin självbiografi Hitmaker, The Man and His Music. Där ber han Mariah om ursäkt om hon uppfattade honom som kontrollerande. Och han ser just det faktum att han var både hennes man och chef som roten till problemen. 2009 gästar Mariah talkshow-världen Larry King. Mariah får frågor om förhållandet och örhängena glänser när hon sakta skakar på huvudet åt hur Tommy behandlade henne.
Abuse has several categories.
You've been emotionally abused.
Emotionally, mentally.
Why is it hard to get out of it?
Well, it's scary.
Mariah börjar dagdrömma om att bli kidnappad. Allt för att få komma bort från Tommy och huset, som hon börjat kalla för Sing Sing. Döpt efter ett känt högsäkerhetsfängelse i närheten. Men det kommer varken någon kidnappare eller riddare på en vit häst för att rädda Mariah. Istället blir det, precis som under den stökiga barndomen på Long Island, Mariah själv som får slå sig fri. Och återigen börjar frigörelsen musikaliskt.
Efter bara 5 år in i sin karriär så gör hon Fantasy, som både är originallåten och remixen är liksom något helt annat. Så redan då så testar hon nya saker och utmanar bilden av vem hon är.
Mariah börjar ställa krav i studion. Hon vill inte längre vara den där vita helylle tjejen som inte ska kunna uppröra någon. Hon vill göra musik som hon själv tycker om.
Så hon lämnar hennes signatursound väldigt tidigt och skapar en sorts nytt signatursound som är den här good girl gone bad, liksom, med den söta balladtjejen som plötsligt från ingenstans vill göra R&B och samarbeta med rappare.
Mariah börjar med att slå sig fri från Tommys inflytande över hennes musik och image. Och sen, under våren 1997, lämnar hon Tommy och Sing Sing för gott. I slutet av 90-talet står Mariah på toppen av sin karriär. Hon är en av decenniets mest framgångsrika artister och hon har dessutom lyckats slå sig fri från ett destruktivt äktenskap och ett kontrollerande skivbolag. Utifrån ser det ut som att Mariahs liv är perfekt. Yo, New York in the house. It's Brooklyn.
Come on.
Mariah verkar till en början ha tagit sig helskinnad ur ett intensivt 90-tal. Men vid millennieskiftet börjar det knaka i fogarna. Under de senaste 10 åren har Mariah hunnit slå igenom, bli en av musikhistoriens mest framgångsrika kvinnliga soloartister, gifta sig och ta sig ur ett destruktivt äktenskap. Samtidigt som hon i princip jobbat non-stop.
Love a boy, come on and love me. How's that?
Give me more. I juli 2001 har hon inte sovit ordentligt på en vecka. Hennes nya singel Loverboy har bara gått in på andra plats på topplistorna. Och hennes nya skivbolag är stressade över att den kommande skivan och spelfilmen hon gjort ska floppa. Och det är då Mariah beslutar sig för att ta saken i egna händer och göra vad hon kan för att boosta sin nya singel. På eget initiativ bestämmer hon sig för att göra ett överraskningsinhopp i det populära livesända musikprogrammet TRL.
What are you doing? Mariah Carey is stripping on TRL right now.
En förvirrad och till synes manisk Mariah verkar ha svårt att stå still. Hon rör sig planlöst runt i studion samtidigt som programledaren försöker ställa frågor. När hon väl svarar är det svårt att hänga med i hennes resonemang och hon byter flera gånger ämne mitt i en mening. Framträdandet blir en skandal.
Alltså snacket efter hennes framträdande på TRL var ju att det här är inte bra. Nu har Mariah tappat det på alla plan liksom.
Amerikanska VH1.
The pop world's biggest butterfly was going into one serious tailspin.
She was highly out of place. That's not how we had ever seen Mariah visit us at MTV before. Something was clearly wrong.
She's having a breakdown, I guess. I would have a breakdown too if people were always on my back like that.
Man får se det i sitt sammanhang, tänker jag, såna klipp. Jag tänker att då är det det är mycket större skandalfaktor i hur hon beter sig i tv då än om man skulle göra, alltså en motsvarande stjärna skulle bete sig likadant nu. Och också kort efter att hon medverkade där så får hon ju också ett sammanbrott.
Sömnbristen, tidningarnas skriverier och skivbolagets press blir för mycket. Under ett besök hos sin mamma kollapsar Mariah och mamma Patricia ringer polisen som kör Mariah till ett behandlingshem. Amerikanska CNN och CBS.
And as the headlines blared, the superstar was hospitalized under psychiatric care.
Mariah Carey remains in a Connecticut hospital after what her manager calls an emotional and physical breakdown.
Och det verkar nästan som att media gått och väntat på att 90-talets perfekta popprinsessa ska falla.
Det finns ett fast narrativ för alla kvinnliga stora stjärnor. Och det är att någon gång så bryter de ihop. Hur man kollapsar kan ju verkligen så variera i grad av allvar. Men jag tänker att så här, det är någonting man nästan väntar på när man ser alla de här stora stjärnorna som liksom Britney, Miley, Whitney, Mariah. Det är väldigt, väldigt cyniskt, men det är bara för att vi har sett det så många gånger inom populärkulturen.
Mariah döms ut och hånas i pressen. Hennes spelfilm sågas längs med fotknölarna och den nya skivan blir en flopp. Men det finns de som står kvar vid hennes sida. Några som alltid backar upp henne och aldrig sviker. Hennes fans.
My fans have been the only ones that I've felt I got unconditional love from, like my diehard fans, and that's why we went from lambs to lamelite.
Mariah's fans kallar sig för lambs, och tillsammans med Mariah bildar de en lambily, vilket de sjunger om i ett klipp på sin YouTube-kanal.
How does the song go? Well, I'm singing it. We are lamelite. Wait, is that how I did it? Mm-hmm. We are lamelite.
För Oprah berättar hon att det är deras kärlek som gör att hon tar sig igenom skandalåret 2001.
People feel like they know you. My fans really feel like they're the only ones who've ever known me. I feel that way.
Efter några veckor på behandlingshem är Mariah tillbaka i New York. Hemma i den stora takvåningen på nedre Manhattan bestämmer hon sig för att dedikera sitt gästrum till sina fans. Som tack för att de stått vid hennes sida under kollapsen. I The Butterfly Room samlar hon alla brev, klippböcker och kryapårekort som skickats till henne från världens alla hörn.
Hon är så mycket större då än bara sin musik. Hon har ju liksom redan blivit en, eller i alla fall på väg att bli en riktig ikon. Så här, en persona.
När bilden av den perfekta popprinsessan krossas är det som att Mariah går från popstjärna till legend.
Det är då man börjar känna någonting på riktigt som mediekonsument, som fan. Att så här, då finns det liksom det finns ytterligare lager av vem den här personen är och vad händer. Och man liksom investerar känslor och så. Jag tänker med Mariah så är så hon är ju på många sätt en klassisk diva eller klassisk gay-ikon. Att så här, hon hamnar i skiten men lyckas ta sig ur. Alltså hon blir nedbruten men det gör henne bara starkare. Hon kommer ut på andra sidan starkare. Och det känns väldigt hon. Alltså det har man sett gå igen väldigt mycket i hennes karriär.
This is not the first time that I've worked at and healed. Like...
Right. Who is one person that's qualified to sing at your wedding?
Fucking nobody.
Every time I deal with you, it is a nightmare.
Diva-anekdoten om Mariah är oändliga. I Entertainment Tonight pratar hon om att hon alltid har på sig högklackat. Hon skojar kaxigt med paparazzis och blir utskälld i MTV för att hon är så krånglig att jobba med.
Hon är verkligen så här den sista divan, för hon gör det liksom ut i fingerspetsarna. Alltså hon låtsas inte vara ödmjuk.
Det har skrivits spaltkilometer om Mariahs påstådda bråk med andra stjärnor. Och mest känd är konflikten med Jennifer Lopez. Det är tidigt 00-tal. Mariah går på röda mattan när en journalist från det tyska programmet TAF frågar henne vad hon tycker om J-Lo. Och Mariah svarar att hon inte vet vem det är.
Und was ist mit J-Lo?
Die kenne ich nicht.
Och resten är historia. Mariah intervjuas av Andy Cohen och TMZ.
I don't know the woman.
What do you think about people still referencing I don't know her all these years later?
I still don't know her.
She says you know her.
Okay, I know she... You know what? I'm very forgetful.
Under början av 00-talet går Mariah från första plats på listorna till första plats på divatronen. Hon ses som en halvgalen föredetting och ingen verkar längre förvänta sig att hon ska ta sig tillbaka musikaliskt. Men Mariah har andra planer. Våren 2005 är det dags. Skivsläppet närmar sig och det är nästan lika nervöst som inför debuten 15 år tidigare. Tack vare kärleken från fansen och Mariahs revanschlust har hon tagit sig starkare ur krisen. Hon har lagt ner sin själ i skivan som hon hoppas ska ta henne tillbaka till topplistorna. Mariah kallar sig nu för Mimi och skivan är återigen en musikalisk frigörelse.
Mariah Carey's comeback came totally out of left field.
She's the artist with
the number one song of 2005. She's the artist with the number one album of 2005.
This may be the biggest comeback in the world of music ever.
Please welcome back Mariah Carey.
VH1, ABC och The Oprah Winfrey Show. Överallt pratar man om Mariahs comeback. Med albumet The Emancipation of Mimi har hon en gång för alla motbevisat dem som dömt ut henne efter kraschen 4 år tidigare.
Den skivan blev en megasuccé och det liksom födde en ny era i hennes karriär. Och jag skulle säga att det är den bästa eran, den trilogi av skivor som kom där. Det var ett delvis nytt sound, men det var nog framförallt ett nytt sound för dem som inte hade lyssnat på Mariah Carey på länge. Hon hade rört sig i den här riktningen ganska länge. Det var ingen reformerande att hon blandade hiphop och R&B med sin pop. Det hon gjorde där var ändå att hon var en ledare snarare än en följare. Låten We Belong Together, som var den stora hitten från den skivan, den är liksom ovanlig för att vara en R&B-låt. Melodin är väldigt lekfull och experimentell och hon sjunger väldigt snabbt i vissa passager och liksom som en rappare, en sydstatsrapper från den tiden. Och där märker man att hon har kul, hon testar nya saker.
Den tidigare utskrattade divan gör succé comeback. Hon tystade sina kritiker och skulle nu kunna dra sig tillbaka och äntligen, efter 20 år i strålkastarljuset, ta det lite lugnt. Men det är inte Mariahs stil. Under 10-talet fortsätter hon att släppa skivor, men de nya låtarna försvinner i bruset och listettorna uteblir. Ända till 2019, när Mariah helt oväntat toppar Billboard-listan för 19:e gången. Med en låt som är 25 år gammal. Fyra manliga dansare, klädda som sexiga tennsoldater, rullar långsamt in den snart 50-åriga Mariah på scenen. Sittande i en röd sammetsläde tar hon de första tonerna. Bakom henne tornar 3 enorma röda julgranar upp sig. Och ingen vet för vilken gång i ordningen det är som hon sjunger sin klassiska jullåt.
Det är intressant med All I Want For Christmas Is You. Den har liksom ett eget liv. När den kom så var det bara en kul grej, en gimmick. Ja, den här superkända artisten som har släppt 2 skivor och tackar ja till allt. Ja, klart hon gör en julskiva också. Ingen tog riktigt det på allvar. Men den låten var ju så bra.
All I Want For Christmas Is You släpptes redan inför julen 1994. Och vart efter åren gått har den bara blivit större och större. Mariah sägs har tjänat över 60 miljoner dollar bara på den låten.
Det går inte att överdriva den jullåtens betydelse. Hon, tack vare den, kommer hon ju att klamra sig fast. Alltså kommer att vara aktuell varje december, ja men för lång tid framåt.
Julen är hemma hos familjen Carey på Long Island på 70-talet var långt ifrån idylliska. Precis som resten av Mariahs barndom var de fyllda av bråk, rädsla och besvikelse. Men varje år hoppades lilla Mariah att just den här julen skulle bli annorlunda. Och det var de fantasierna som inspirerade henne att skriva All I Want For Christmas. Och kanske har Mariah Carey med åren blivit lika tidlös som sin numera klassiska jullåt.
Även om hon inte är så här den hetaste nya popstjärnan som liksom återuppfinner sig själv, så är det tack vare den låten så kommer hon liksom för alltid vara en ikon. Alltså hennes legacy blir ju givetvis musiken.
Det hon gjorde var att, liksom att hon hon tog steget från pop med väldigt vita förtecken till afroamerikansk populärmusik, och hon bidrog till att göra hiphop och R&B mer, ska man säga, rumsren, men mer populär.
Men också hennes persona, hennes manér, saker hon har sagt, I don't know her, tänker jag, är någonting som kommer liksom leva med. Hon är väl så här vår tids Marilyn Monroe på något sätt. Ja, larger than life popstjärnan. Kanske en av de sista.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Mariah Carey, den sista divan. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak i början av 2021. Producent var jag, Hanna Frelin. Exekutivproducent Axel Winqvist. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson. Och vill du ha mer info om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Och glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar nästa avsnitt.
Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.